Hej och varmt välkommen till TIG Congress år 2024. Mitt namn är Björn Pommar Spenger och vi befinner oss i e-hallen på Svenska Mässan här i Göteborg för en livepodd av podden Framtidens e-handel. För er som lyssnar och därför inte med oss här i Göteborg idag kan jag berätta att vi befinner oss i en gigantisk lokal med hundratals, kanske tusentals personer som sitter och står 360 grader runt omkring oss. Jag har ett gäng bakom mig som käkar lunch här nyss också. TIG Congress är Nordens största och mest självklara mötesplats för alla som jobbar med digital handel. Biljetterna sålde ju slut för månader sedan. Och alla ledare och alla entreprenörer i branschen är verkligen här idag. Med det sagt vill jag introducera gästerna till dagens poddrecording. Det är inga andra än representanterna för de som är nominerade för det fina och statusfulla priset D-Award år 2024. Varmt välkommen upp på scen och en varm applåd för Alexandra Wahlqvist, vd på Photowall, Bank Bergström, vd på Nordic Nest Group och Rasmus Johansson samt Matilda Bjärf, grundare av Bjärf Avenue. Hur är läget, hörni?
Bra.
Bra, tycker jag. Kul att vara här äntligen.
Vem tror ni vinner årets D-Award?
Ärlig första fråga.
Jag säger Photowall.
Ja, men det är spännande. Jag har ju faktiskt...
Okej, tack. Kul.
Jag frågade exakt den här frågan på LinkedIn och då var det ju en e-handelskille som är lite känd i branschen. Han har 20-30 års erfarenhet. Han heter Mon Suk Song. Han skrev så här: baserat på tillväxt och lönsamhet samt att det är organisk tillväxt plus att framtiden ser ljus ut med många marknader som bara har fått en dörrknackning, så är Rasmus Johansson och Matilda Bjärf en solklar nummer ett. Men med tanke på hur tuff branschen har varit för inredning och att Nordic Nest Group är diamanten i sin koncerngrupp BHG Group och därför bär upp mycket tyngd på sina axlar bank, vilket de gör genom fortsatt tillväxt och lönsamhet, skulle Nordic Nest Group likväl kunna vinna. Samt otroligt att se hur Photowall har växt sedan 2006 och blivit en category winner inom en tydlig nisch i en annars extremt konkurrensutsatt bransch. Otroligt svårt att välja vinnare här. Det här känns ju som ett jämnt race. Vad säger du, Rasmus?
Ja, men verkligen. Det måste jag säga. Men jag tyckte att Photowalls produkter var fantastiskt fina. Jag vill nog kolla lite nu. Så det är mitt tips.
En framtida kund låter som. Hur känns det att vara nominerad till The Award, Alexandra?
Ja, men fantastiskt, såklart. Vi är hedrade och framförallt så är jag ödmjuk att sitta här. Det här är ju mina kollegors vardagsliv under väldigt många år som gör att vi sitter här. Så superkul.
Och bank, vad betyder det internt men också externt att vara nominerad till ett sånt himla fint pris?
Ja, men vi är ju tävlingsmänniskor, många i teamet. Så att vinna priser är kul. Men jag tror det allra härligaste är att vi, ett team med sådant arbete, uppmärksammas. För det är liksom, det är 500 personer som kämpar och sliter och gör rätt saker varje dag. Och att då få möjlighet att ens vara nominerad i sånt här härligt gäng, det känns fantastiskt.
Är ni 500?
För ja, under lågsäsong. Vi är 900 i november.
Vi är närmare 40 och jag tycker det är en helst. Verkligen 500 kilo.
Och Matilda, om ni skulle vinna ikväll, hur skulle ni fira då?
Jag vet inte om jag och min partner Rasmus har lite olika svar.
Ses på lunches.
Jag skulle nog säga, men en god natt sömn. Det är full rulle hos oss just nu. Vi håller på att förbereda för en stor ny lansering som vi berättar om nästa vecka. Så att det är fullt ös. Så jag känner att jag behöver sömn.
Och ni är ju hustlers. Och jag vill liksom djupdyka i det här med liksom framgång men också motgång på vägen till framgång och ingredienserna som skapar det här. Men för att ge alla poddlyssnare och alla i rummet lite kontext. Det här är ju priset D-Award. Tidigare vinnare är 2019 Revolution Race, Skin City 2020, 2021 Kaya Cosmetics, Inet 2022 och Lyko 2023. Det här är ju sjuka bolag. Vad känner du när du hör det här, Rasmus?
Nej, men det är verkligen fina kandidater. Det är ju de bästa e-handelsbolagen i Sverige, skulle jag säga. Och vi var ju nominerade 2022 då och tog andra platsen bakom Inet. Så att vi är ju sugna på revansch nu. Men Inet var fullt förtjänade till det. De var ett sjukt starkt community.
Jag tänkte precis fråga dig det, Matilda. Alltså, ni vann ju inte 2020. Hur kändes det?
Jag är ju en tävlingsmänniska, så såklart det är tråkigt, men att vi ens var nominerade var ju en ära. Vi hade ju precis startat igång och det kändes liksom, det trodde vi aldrig. Så att, jag var tacksam. Andra plats är fortfarande en pallplats.
Ja, jag har ju min idolteori där att det var några år där Darin och alla de här kom två idol och inte vann. Och kom, liksom, det var de som blev mer framgångsrika. Vinnaren vet man inte riktigt om det. Men om vi skulle vinna i år då, för jag kommer på något annat argument, men då tror jag att American Idol har mycket så här Kelly Clarkson vinner och sånt där. Så då börjar jag referera till American istället.
Just det, och för att kunna ge ännu mer kontext, vi måste ju analysera de nominerade till 2024 års Stevie Award. Vi börjar med Photowall. Grundades, Alexandra, år 2008. Ni omsatte 2022 342 mil. Ni vinstade ödmjuka 89 mil. Det är en vinstmarginal på 26%. Hur lyckas man med det här?
Genom att bli bättre och bättre varje dag, tror jag. Vi har ett fantastiskt team. Vi är också ungefär i storlek 40 pass som gör så mycket bra saker varje dag. Vi står aldrig still. Och det är superroligt.
Constant progress låter det som.
Ja, exakt.
Ja, men det är otroligt inspirerande. Sen kan vi kolla på Nordic Nest Group. Ni grundades lite tidigare år 2002. 2022 omsatte ni ödmjuka 2,03 miljarder inom gruppen. 73,8 vinstade ni. Ni har inte samma D2C-affärsmodell som de andra två bolagen här uppe på scen. Så ni vinstade ju bara 73,8 med 4% i vinstmarginalbank. Berätta lite.
Ja, men det har varit ett tufft år för heminredningsbranschen, minst sagt. Läser man liksom media så skulle det ha varit ett katastrofår. Men vi har liksom lyckats växa och förbättra resultatet i 2023, vilket vi är fantastiskt stolta över.
Hur lyckades ni med det?
Som Alexander, det är i grunden vårt arbete. Men jag tror det viktigaste för oss är att vi är lite så här härligt naiva. Så även om det står att vi backar minus 40 i branschen, så tänker vi hur ska vi växa? Och bara att aldrig acceptera att det ska gå dåligt gör ju att det går lite bättre. Sen får man se vart det slutar. Liksom, men att aldrig tänka, det är tufft, vi måste förbereda oss för ett tufft år. För tänker man den tanken, då kan jag lova att det kommer bli ett tufft år.
Men bank, man måste ju välja saker som man ska göra och som man inte ska göra internt för att skapa internt fokus. Vad har ni lagt fokus på för att liksom lyckas växa och lyckas förbli lönsamma i en liksom halvkrisande bransch?
Dels är vi väldigt många. Vi är 500 personer, så vi kan ju fokusera på mycket saker. Om vi tillåter hela teamet att få fatta beslut i verksamheten och inte bara några enstaka. Så vi har tre grundstenar vi jobbar efter. Vi ska skapa världs bästa kundupplevelse. Vi ska bygga världs bästa motiverade team. Och vi ska driva världens mest lönsamma retail. Och de tre grundstenarna, de gäller i covid-kaos med fullt ös. Och de gäller i tuffa tider som år 2023. Och så länge vi jobbar med dem dagligen och människor fattar beslut i det, så tar vi oss framåt. Det handlar om att inte skifta för mycket fokus, utan att hela tiden göra de här små förbättringarna som Alexander var inne på.
Det låter som att värderingar, tydliga värderingar, skapar fokus.
Verkligen.
Spännande. Så kan vi smattra av Djärfar också. Ni är ju ganska omtalade, inte bara i Sverige. Det vi ser i Dagens Industri, grattis artikel i förrgår, var väl riktigt cool, men mycket Forbes, mycket internationell press. För att ni är ju också USA-tunga. Ni grundades 2019. Ni omsatte 2022 357 mil. Och ni hade 2022 en ödmjuk vinst på 123 miljoner. Vinstmarginal på 34%. Herregud alltså!
Ja, det är helt otroligt. Men jag tror att det är också... Det var ett år där som vi hade fullt ös också hela tiden. Och mycket medvind. Och liksom när vi gick in i det året så hade vi inte liksom planerat för att växa då 350% och omsätta de här 357. Vilket gjorde att vi var ganska eftersatta i organisationen. Väldigt eftersatta teknikmässigt. Vilket då också gjorde att får du helt andra marginaler, extremt låg marknadsföringskostnad. Så att det är ju liksom... Man kan nog inte hålla det för alltid, så man ska inte jämföra sig för mycket på det. Ni gör ju i och för sig fina 26%, vilket är ju otroligt starkt. Alltså fram till oktober 2022 så hade vi ju inte något retursystem till exempel, utan vi bara satt och gjorde allting Excel. Och det är klart att det blir ju billigare än att ha ett retursystem, men över tid så funkar inte det.
Men att växa så fort skapar ju oftast ineffektivitet, och hela grejen med Djärf som ju skapat att ni är så himla omtalade är ju att ni har en sinnessjuk lönsamhet trots att ni vuxit så sinnessjukt mycket. Och Matilda, kan du berätta varför? Hur gör man?
Den svåra frågan fick jag, kände jag där. Men jag tror att vi är, vad brukar man säga, vi är från Borås. Man är ganska snål i Borås, så att jag gillar inte att betala för mycket för saker. Jag gillar att vara liksom kostnadseffektiv, och vi gör ju väldigt mycket in-house. Vi har ett team som är alltså helt fantastiskt. Alltså de är så inspirerande, de kan så mycket, och speciellt när det gäller med till exempel contentplåtningar. Mycket av det kreativa teamet drar ju ett jättestort plats som många annars måste anställa människor externt för. Och jag menar bara att Vi ska till New York nu och vill filma det där. Och det är liksom en offert på så här 300 000 kronor. Och vill man göra sånt ofta så blir det skitmycket. Så att hitta sätt att spara pengar in-house är ju key.
Exakt. Och hur gick det under 2023 då? Hur gick det efter 2022 då ni omsatte 357?
Alltså 2022 var ju ett jätteroligt år om man kollar på siffrorna. Och det var väldigt roligt liksom, resan. Och det var vårt första år som kändes lite mer som ett riktigt businessår på sätt och vis. Men det var också kaos. Alltså det var ju, vi var ju så underbemannade och vi hade inga, liksom, inga strukturer satta. Vi visste inte vad vi gjorde halva tiden. Det kändes som man bara slaktbränder. Så slaktbränder. Jag sa ju att jag inte är så duktig på svenska när jag pratar. Slaktbränder. Och 2023 så gick vi in och hoppades på att hitta lite mer balans i organisationen. Och det har vi gjort, suttit upp mycket mer strukturer och liksom jobbat på det mer. Vilket har varit extremt nyttigt. Vi vill ju hålla i längden.
Och i det, i artikeln, så läste jag, Matilda, att du undviker att boka möten på förmiddagar för att du vill gå runt till de olika avdelningarna och känna efter lite grann hur de mår och vad de gör och vart det smärtar och vart det inte smärtar. Och vi har det som en cliffhanger, så vi ska prata om det snart. Men Alexandra, hur gick det för er under 2023?
Ja, men 2023 var ett fantastiskt år på många sätt. Vi har fått massa nya kollegor. Vi har också varit lite underbemannade. Men vi har växt väldigt, väldigt fint. Så att vi landade väl på, nu tycker jag visionen klar, så att 400 miljoner landade vi på. Och vi lyckades ju faktiskt öka vår vinstmarginal ganska rejält. Så att det är kul.
Från 26% till högre.
Ja, men vi har jobbat extremt mycket med att se över hela vår finansiella struktur och se till vad kan vi hitta. Vad kan vi gasa och vad kan vi helt enkelt se till att bli mer effektiva? Och vi är ett väldigt effektivt bolag, men jag tror vi hade ju inte ens en ekonomiavdelning när jag kom in och omsatte nästan 300 miljoner det året. Så att, det var det första jag gjorde, att anställa en ekonomichef.
Hur blir man mer effektiv då? Alltså vilka kopior tittar man på och hur väljer man vart man skruvar?
Bra fråga, men jag tror att det beror på såklart att alla ändrar sig olika ut och vi är en lite annorlunda affärsmodell än vad det är här. Men vi tittar ju självklart på de vanligaste e-handelskopierna. Så, men om vi tittar på det finansiella så vill vi ju hela tiden gasa, 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 men samtidigt vara extremt kostnadseffektiva. Så vi börjar ju titta på okay, hur stor andel fasta kostnader har vi och vad är rörligt. Och jag har ju en fantastisk marknadschef som vi har pratat om att ha en rörlig marknadsbudget. Till exempel, vi pratar mycket ROAS och där kan vi ju gasa på om vi vill.
Exakt, och det handlar om att antingen öka intäkterna eller minska de fasta kostnaderna eller de rörliga kostnaderna. Det låter som att ni har skruvat lite cost of sales, fått ner marketing spend lite grann. Det låter som att ni upphandlat nya fraktavtal och det låter som att ni har fått bättre bruttomarginaler. GM1, high five. Om vi kollar på dig, Bank, hur gick det under 2023?
Ja, vi lyckas växa tyvärr bara 2%. Och det där är ju med liksom, dubbla känslor. Att i vår kategori växa 2% 2023 tror jag är förhållandevis bra. Sen så är det liksom, vi bara förbannade över att vi sålde för lite i 2023. Men det vi kanske är mest stolt över är att vi gör en resultatförbättring och tar oss nästan till 100 miljoner i EBITDA. Och det är liksom blyga siffror jämfört med sällskapet jag sitter här tillsammans med idag. Så att vi behöver liksom uppenbart förbättra vårt jobb internt för att höja resultatet.
Nej, men det är ju lite orättvist, för det är ju lite olika affärsmodeller. Man kan liksom inte på grund av fysiska lagar ha samma lönsamhet med er affärsmodellbank kontra ett Djärv som är D2C och säljer kläder med härliga bruttomarginaler, snabbt sourcade från Portugal så att de inte binder jättemycket kapital och så vidare. Så det är ju lite fusk.
Men både och. Vi har vårt interna mål tar sig 20% i EBITDA. Och tänker sig, det där låter helt vansinne. Jag har jobbat i elektronikbranschen. Där har man 18% bruttomarginal. Och det finns bolag som tjänar pengar. Och det är ungefär samma unit ekonomiskt snittkvittonköp som i heminredningsbranschen. Om vi då har 41% bruttomarginal så är det ju ett gap på 23. Så då borde vi kunna ha 23% bättre lönsamhet än elektronikföretagen. Det är bara så här enkel vd-matematik som min ledningsgrupp brukar kalla det för. Jag vet inte om det är en förolämpning eller en komplifiering.
Och vad har ni, Rasmus, för bruttomarginal i jämförelse med Nordic Nest Group?
Jag tror att det är väl det som många tänker, att det är där vi tjänar våra pengar, men det är det inte. Vi har ganska dålig bruttomarginal och jag tror att det är för att vi producerar allt i Europa, vilket är dyrt generellt om du jämför med Asien. Och sen har vi väl liksom varit för dåliga, låter väl för hårt, men kanske för snälla i vår prissättning. Så att du får ganska mycket värde för pengarna.
Gentemot om man tittar på tyger och kvaliteten av tyger och liksom kvaliteten av craftsmanshipet.
Precis, du får ju mycket bang for the buck. Så att du får ju, alltså på en produktmarginal så har vi 65% i snitt. Så att dit måste vi upp då. Men som vi sa lite innan, vi har en produktkategori som kommer öka det. Och sen så ser vi över det hela tiden. Och jag tror också att det är ju en produktmix man får hålla koll på, i och med att vi har en ganska brett sortiment. Så att 2022 så hade vi vissa typer av kläder som var bara bästsäljare. Sen när vi gick in i 2023 så blev det helt plötsligt ett skifte där. Och det hade vi inte riktigt prisat att de skulle bli bästsäljare. Så det slog ju på marginalen ganska rejält då.
Just det. Och vad är, och det här är liksom det ultimata svaret som jag vill få reda på idag. Vad är the magic sauce? Hur lyckas man med det här som ni lyckas med? Kan inte du ge oss facit, Alexandra?
Oj, nej, men för vår del så handlar det väl ganska mycket om att från början så byggde man ju fotoskal. Alltså allting vi gör är skalbart. Man tänker till på varenda grej vi bygger upp gör vi från början så att vi kan skala upp. Och det gjorde ju att man ganska tidigt kunde expandera till nya marknader till exempel. Men också att allting är extremt effektivt. Och det gör ju att vi har extremt låga fasta kostnader. Vi kan gasa på det vi vill och lägga resurser på det vi vill. Så det tror jag har varit en stor anledning till Folkvårds framgång. Att vi börjar från början och liksom tänka till hur gör vi saker och fokusera på det vi gör bäst.
Och lagerför ni produkter eller är det mycket print on demand?
Nej, men det är ju egentligen det bästa, och anledningen, en av anledningarna till att jag tog det här jobbet, det var ju att vi har ju en extremt innovativ och hållbar affärsmodell. Vi har ju inga lager. Alltså jag har jobbat i mode och inredning tidigare och jag vet hur mycket man tittar på lageromsättningshastighet och hur mycket man tittar på kassaflöden. Allt det där bara försvann när jag började här. För att vi har inga lager, vi producerar allt on demand. Alla kan ju gå in på vår sajt, beställa en tapet och vi kan printa den i Skarpnäck där vi sitter och har kontor inom ett par minuter. Och det gör ju att vi kan vara extremt snabba, extremt effektiva. Men också, vilket jag tycker är extremt viktigt, är ju att vi kan ha ett hållbarhetsfokus i allting vi gör. Vi har ju ingen överproduktion. Kunderna kan ju också beställa allting måttbeställt. Vilket gör att de betalar bara exakt för det som de faktiskt vill ha. Jämfört med liksom den traditionella tapetbranschen, om du köper rullar och du kanske får massa över, så har vi ju ingen överproduktion. Vi har ju heller ingen, vi behöver inte ha några stora rea, för vi har inget lager heller. Vi har ingenting som riskerar att bli gammalt eller inkurat.
Och nu kanske sitter folk i publiken och tänker, shit, vilken bra affärsidé. Jag ska köra print on demand på tapeter eller posters. Eller så finns det också affärsmodeller med smycken, personaliserade smycken som dropshippas från Kina eller lokalt och så vidare. Och det jag tänker är att då ska man vara försiktig. Det vill säga att det gör ju också att det är lättillgängligt för entreprenörer. Alltså konkurrensen är ju stenhård. Och det finns exempel som Decennier som liksom gick upp i skyarna och jättebra. Sen så fick de lite problem. Alltså att många aktörer kommer in väldigt snabbt och gör samma sak. Mm. Man pratar ju om entry barriers. Är du lite skrämd av lätta entry barriers, Alexandra?
Jag tycker alltid att man ska ha koll på sina konkurrenter, tänker jag. Jag tycker konkurrens är bra, men det gör ju att vi behöver vara på tårna hela tiden. Och det är positivt. Det är därför vi behöver förändras och förbättras varje dag. Men jag tror att självklart så kan det komma en annan aktör och göra det ännu bättre än vad vi gör. Men jag tror också att det som är en liten skillnad på vissa andra bolag är att entry barrier är ännu lite större, för det är ganska komplex apparat att sätta upp från början. Grundarna Niklas och Charlie som startade det här bolaget, jag tror att de spenderade, har för mig att de nämnde ungefär ett år på att sätta upp den första maskinen för att göra liksom den här. Det är ingenting du gör på en vecka.
Precis, och det kanske är skillnad på att sälja posters som är ganska lättillgängligt kontra att sälja tapeter och liknande, för då är det mycket mer komplex teknik och då kanske man måste köpa in maskiner och så vidare, och de blir the entry barrier. Och Bank, jag är lite nyfiken på dig, det vill säga att du kommer från elektronikbranschen. Elektronikbranschen är en fine-tuning-bransch. Hur skapar man ett högpresterande bolag när liksom svetten är så närtillgänglig? Alltså när man har en liksom svettig bruttomarginal från i elektronikbranschen och så ska man på något sätt få in den i organisationen. Hur lyckas man med det?
Då är det viktigaste i det, dels så såklart peppa och engagera teamet, men i affären och inte ta för givet att alla förstår hur jag kan bidra till lönsamheten, utan verkligen bryta ner siffrorna och förklara. Och nu när vi är så stora omsätter 2 miljarder, så hur ska Kalle som packar paket på lagret kunna bidra? Då får vi bryta ner verksamheten och titta på, vet du vad kan du göra? Men du tar emballagekostnader. Vi har så här många procent i emballagekostnader. Om du kan spara 1 krona per paket du skickar och alla dina kollegor gör det, så sparar vi 2,5 miljoner kronor i år. Hur kan du spara 1 krona per paket? Ja, bubbelplasten kostar 80 öre per meter. Så din uppgift är att hitta 1,2 meter mindre bubbelplast per paket du skickar. Lös det. Då händer det grejer.
Och jag tänker på Janne Carlssons bok Riv pyramiderna, som många i det här rummet säkert har läst. Det vill säga att man vänder på pyramiden. För jag tänker att den här informationen är ju trasslig att ta sig hela vägen upp förbi ledningsgruppen och CFO och så vidare och komma till dig, så att den här personen känner och vet att jag får ta det här beslutet. Så hur kan du möjliggöra för alla organisationer att ta den sortens beslut?
Dels är vi ju i alla ledare väldigt tydliga att mandat ligger ute hos teamet och beslut ska fattas hos teamet. Men vi har en väldigt konkret sak, ett månadsmöte varje månad där vi samlar all personal i en timme och går igenom resultatet, och då på ganska övergripande nivå. Men då tar vi alltid upp 3 eller 4 exempel på besparingar, och då kan det vara bubbelplasten, eller vi bytte, nu har vi en packautomation, men innan vi hade det så bytte vi tejpmönster på paketet. Så det var en på våra paxar. Om vi sätter en mindre tejprensa på alla paket så funkar det lika bra. Så vi sparade 850 000 kronor i tejprullar det året. För att någon i teamet hade testat att tejpa på ett annat sätt än vad vi hade satt i från början. Tar vi upp ett sådant exempel, då alla som lyssnar tänker sig, men jag har ju också massor av idéer. Och då säger vi, ut och testa. Du behöver inte be om lov, ni behöver inte fatta, någon annan ska fatta ett beslut, utan testa och se vad som händer. Och allt som är bra, det fortsätter vi med. Och det som inte är bra, då slutar vi och så hittar vi andra saker.
En konstant fine-tuning Per Svärdsson-style på Apotea.
Ja, men det som är viktigt är, jag tror att det här är lite hemligheten. Ledarna som har i bolaget, de måste sätta bolaget först för sin egen prestige. För det är det som händer om man får ett långsamt bolag. Då är det oftast en gäng ledare som vill verka viktigare än teamet och bolaget. Och som sätter stopp på de här grejerna. Och det jobbar vi väldigt, väldigt mycket med. Hur våra ledare ska liksom agera i sitt ledarskap och också vilka ledare vi rekryterar.
Och det där är spännande. Det var lite det jag ville prata om. För att jag tror vi är alla överens om att alla vi här uppe liksom jobbar stenhårt. Och inte bara jobbar stenhårt, för man kan göra en massa dumma saker så då kommer man inte framåt. Utan man jobbar stenhårt med fokus som har rätt prioriteringar. Det är liksom någon slags grundpelare någonstans. Men sen så är man ju då kanske värderingsstyrd. Och det du pratar om, Bank, är lite egot. Men jag tänker att egot i ledarskap eller i organisationer eller i entreprenörer, det brukar liksom få sig lite käftsmälla längs vägen. Lite så här att ju mer man vet, desto mer ödmjuk blir man. Så vad tänker du när jag säger ego? Vilket roll har egot i det här?
Jag tänker så här, Jerf som vi sitter med idag, alltså man pratar ju också om entreprenörsdrivna bolag är superframgångsrika, och det entreprenörerna har ett driv och liksom en passion för det man har skapat och byggt upp. Jag tror att det som verkligen särskiljer är att de entreprenörer fattar alltid beslut för bolagets bästa. Aldrig för sitt eget bästa. Och kan man skapa den här känslan i ett stort team, så att alla personer hos oss, alla 500, i alla lägen fattar beslut för bolagets bästa, inte för mitt bästa, då händer grejer. Då får man samma kraft som ett entreprenörsdrivet bolag, fast på 500 personer. Och tricket i det är ju att lyfta upp goda exempel, att föregå med gott exempel. Vad gör jag? Jag vet inte vad jag ska säga det, men det var ett superhäftigt evenemang på Marbella för ett tag sedan, så massa, jag vet inte vilka som var där, jag förolämpar någon. Men de flesta som var där har haft möten med sin personal under samma år och sagt, det här är det tuffaste året någonsin. Vi ska spara pengar och massa människor ska få sluta jobbet. Och by the way, jag drar till Marbella nu. Då bygger man inte en kultur där människor sätter bolaget före sig själv.
Icing by icing, jag vet precis vilket event ni tänker på. När det gäller värderingar, om vi ska fortsätta med det här, jag kollar på dig Matilda. Du kommenterade också det här i artikeln, det här med liksom förändring, den konstanta förändringen. Kan inte du ge oss din personliga bild av förändring och förändringens betydelse?
Ja, Du ställer väldigt många bra frågor idag. Jag är väldigt imponerad. Jag tror att varför jag och Rasmus ändå har lyckats bygga det bolaget vi har, det är för att vi är inte rädda för förändring. Alltså jag tycker att förändring är jävligt... Oj, får jag svära?
Det får man.
Svår jag. 100%. Jag tycker att förändring är väldigt roligt. Jag tycker att det är utmanande och jag tror verkligen att man måste våga förändra sig väldigt ofta och väldigt fort. Det finns mycket konkurrenter, det finns mycket andra bolag. Och jag tror att om man inte vågar testa nya saker så hamnar man alltid i gamla mönster. Och någonting som fungerade igår kommer inte necessarily fungera idag. Och det kan ibland vara skitjobbigt att vi liksom förändras snabbt och kommer med nya idéer. Men jag tror också att det är nyckeln till att vi har vuxit till den graden vi har.
Och det känns ju som att liksom anledningen till varför du är så bra på det du gör. Jag tänker både som privatperson i liksom influenceryrket och liknande, men också professionellt med Järf Avenue och i bolagsbyggandet som ni gör, är att du har verkligen varit längst fram i förändringen. Du anpassar dig till de nya plattformarna. Jag vet att det är så många influencers som tyckte det var svinjobbigt med TikTok och att de hade sådana problem att anpassa sig och kämpade med sitt content, och så sa de så här, jag skiter i det här, men då missar man ju en massa möjligheter och sådär. Men du har ju varit längst fram och du har gjort det som behöver göras för att vara snabb. Du var på tårna helt enkelt.
Ja, men det är viktigt att vara lyhörd och höra liksom vad det kunden vill ha och vart där kunden är, och där ska man möta kunden. Så är kunden på TikTok, då får man vara där. Vill kunden se långa videos på YouTube, då får man anstränga sig och göra det. Alltså det är ju kunden som är anledningen till varför vi sitter här idag.
Men var inte det här jobbigt? Alltså upplevelsen av att det kommer något nytt, det är en algoritm som uppdateras, det är en ny plattform som kommer, det är liksom... Vad heter den här poddstreaming-plattformen som sköt upp i höjden och dog ut? Alltså där man pratade med varandra. Kommer ni ihåg det här? Alltså, hur väljer man i det här havet av saker som man skulle kunna göra?
Jag tror att man, för det finns ju bara x antal timmar om dagen, tyvärr. Man önskar att det fanns sjukt mycket mer timmar. Men jag tror att man får välja lite så här, okej, men vart tror jag att det finns värde? TikTok till exempel, det är klart när det började, vi var lite sena. Vi kanske var typ 3 månader sena än vad vi ville vara egentligen på TikTok. Men det var för att så här, vi hade inte personal. Om inte jag skulle göra det, då hade det inte blivit gjort. Och sen var, det fanns inte tid. Det var på den tiden som vi packade ådrar, svarade kundtjänst, gjorde allt själva. Men sen när vi väl sa att okay, men vi måste börja satsa på TikTok, då var det så, okay, TikTok eller någon annan plattform. Och då var det ju självklart för att vi såg att det fanns långsiktighet i det. Så jag tror att man måste våga lita lite på magkänslan också, vad man tror på. För det är klart, det funkar ju alltid att kolla på vad alla andra gör. Men i slutet av dagen så driver du ditt bolag, så att du är passionerad för det. Och att ta valet vad du tror är rätt, det är ju det viktigaste.
Men ibland så är man ju passionerad för fel sak. Alltså man kan vara passionerad för projekt som inte funkar. Ja. Hur gör man det då när man har fel i magkänslan?
Då får man ta sig igenom det. Alltså jag tycker att motgångar är en del av livet. Alltså oavsett om det är privat eller liksom affärsmässigt, så man lär ju sig alltid någonting. Alltså alla motgångar vi har haft i bolaget har ju vi ändå kommit ut och känt att så här, fan, det var typ ganska skönt att detta hände ändå. Hade det inte hänt nu, hade det förmodligen hänt någon annan gång. Nu har jag lärt mig det här, nu vet jag hur jag ska göra i framtiden.
Och det här med konkurrenter och konkurrens, Alexandra, och absolut, apropå att det är lättåtkomligt med affärsmodellen av print on demand och sådär. Vad är din bild av konkurrenter? Och liksom, tittar ni på dem överhuvudtaget eller skiter ni dem, gör er grej, eller hur gör ni?
Nej, men jag tycker väl konkurrens är väl alltid hälsosamt. Det gör ju att vi blir bättre, eller hur? Men nej, vi tittar väl inte på dem och kopierar dem. Vi tänker att vi försöker köra vår grej och bli bäst på det vi gör.
Vilken är er största konkurrent, Rasmus?
Nej, men jag tittar inte heller på konkurrenter på det sättet. Liksom. Jag tycker konkurrens är bra, liksom marknadsekonomiskt, politiskt var så. Men vi gör liksom vår grej. Och jag tror att, jag vet inte, jag tror bara att det har bara blivit så att vi har inte haft någon liksom jämlik som vi har fightats mot. Vi känner inte att vi behöver ta marknadsandelar. Alltså jag kan tänka mig, utan att veta, att Amen och Stronger har haft liksom sina jämförelser. Daniel Wellington och Triva kanske några år. Men vi har liksom inte haft någon sån som vi kan jämföra oss med ganska likt då. Så att vi har ingen tydlig... Men sen så gillar jag att kolla på andra bolag som är lik oss för att lära oss. Hur reagerar de? Vad gör de? Så det gör man mycket, att titta på andra bolag generellt. Men det kan vara allt från Nike till Kaja.
Och det som har gjort Djärv speciellt, vi pratade ju om bruttomarginalen. Du sa att den är inte episk. Alla tror att den är det, men den är inte det. Men det jag tänker är episkt i Djärv ändå. En KPI är ju cost of sales. Kan du avslöja vad er kosar?
Ja, men det är ju det som är, alltså att det är ju det som är marknadsföringskostnaden, att vi inte har spenderat. Alltså jag träffar ju bolag som säger att de spenderar alltid från 50% till liksom 30% i marknadsföring av sin sales då liksom. Vi låg väl på 3% förra året i marknadsföringskostnader totalt. Så att det är ju det som har gjort att vi har kunnat vara så lönsamma. Sen så kommer vi inte kunna behålla den för alltid förmodligen, utan måste bli lite mer traditionella där.
Och då tänker folk kanske att det här är ju för att man tillhör influencer och kan bara posta och så får man massa försäljning. Och det är ju så upp till en viss nivå. Jag har ju sett jättemånga influencer-case och vissa liksom går jättebra och andra går åt helvete och så vidare. Men det är ju inte självklart och det är garanterat så att det här är inte bara på ditt following, Matilda. Men det är däremot är ju organisk marknadsföring. Jag gissar att ni kan de sociala plattformarna svinbra, kanske framförallt TikTok. Och att ni ger värde till människorna där, att ni förstår det så bra så att ni kan leverera värde. Och därför inte behöver lägga en cost of sales till Meta på 22%, vilket skulle vara 70 mil i ert fall under 2022. Så hur gör ni, Matilda?
Jag tror att en av grejerna är att vi ser ju vårt konto som liksom något sorts så här profilkonto. Vi ser inte Your Family bara som ett klädmärke. Vi brukar ju säga det. Vi försöker hitta på ett sexigare ord än lifestyle brand. För jag tycker det låter lite, så, lite otrendigt. Men om någon kommer på något så får de gärna slide in i mina DM så säger jag det namnet. Så vi har inte kommit på den. Men hela grejen var ju att när vi döpte det till Your Family, då var hela tanken var att okej, men kund kommer in på den här vägen då som är då Avenue, där det liksom andas JERF. Man kan hänga med kompisar, man kan köpa kläder, jag vet inte, gå till ett bageri, lära känna nya människor, få lite råd om mental hälsa. Och det är lite så vi har behandlat våra sociala mediekanaler också, att det inte bara är en kanal för att köpa är mer så här, det är en nice plusfaktor, men de ska komma in där för att känna sig trygga, sedda, det ska kännas behagligt, de ska bli inspirerade.
Hur mycket pratar du med kunder varje dag?
Varför visste jag att du skulle fråga den här?
Det är tack vare mig.
Ja, Rasmus, jag vet inte vad du sa där någon gång. Ska vi se något?
Att du hänger mycket i DM.
Det gör jag fortfarande. Det är ju där jag, alltså det är DM som jag träffar kunden. Och nej, det är inte alltid kunden. För om jag kollar på min kanal så är det inte bara JERF-kunder på mina kanaler tyvärr. Men det är där man träffar kunder, man lär känna dem. Man ser så här, vad för produkter saknar du? Vad tyckte du om den här produkten? Vilken aktivitet var det du uppskattade? Det är så här, återigen, jag vet att vårt fokus är ju kund. Det är som jag sa innan, så här, det är tack vare kunden som vi sitter här idag. Det vore ju jättekonstigt om vi valde att inte lyssna på kunden eller prata med kunden. Så att, jag sitter gärna lite kvällar. Rasmus kanske inte tycker det är så kul. Vi är ju ett par privat också. Kanske inte jättepoppis hemma, men poppis hos kund.
Och vad har ni för cost of sales bank?
Det ligger på 5,5-6%.
Och då är det mycket AdWords, man köper liksom brett såklart de här sökorden på lång tid från era säkert hundratusentals produkter som ni har. Ni har hur många produkter i lager?
Alltså, i lager cirka 40 000 produkter och just nu cirka 55-6 000 produkter i totalt sortiment.
Och hur bestämmer man det här cost of sales-nyckeltalet då? Och hur vet man att liksom, det är här vi ska ligga? För det skulle likväl kunna säga att vi ska ligga på 7 eller så ska vi ligga på 4. Alltså hur vet man vart man ska vara?
Resultaträkningen är ganska enkel. Det är bara plus och minus. Och vill man ha ett visst resultat botten så finns det bara ett visst antal procent kvar. Och det tror jag har varit viktigt för oss i alla kostnadslägen. Så det får inte vara mer så här. Optimera så att det blir maximalt. Allergireaktionen när jag hör att man väljer mellan tillväxt och lönsamhet. Det är som det dummaste jag hör. Liksom, tillväxt ska ju skapa lönsamhet. Och gör det inte det så är det fullständig katastrof. Alltså, om vi har råd med 6%, då måste vi ligga där och sen måste vi skapa så mycket tillväxt det bara går på de 6%. Då får teamet jaga. Men om teamet tänker så, om vi bara hade haft 7 så hade vi växt mer. Då kommer vi inte optimera detaljen.
Och ni är ju 500 pers, Sara. Så jag tänker på det här med interna sanningar. Ett exempel kanske Nelly.com. Innan liksom Wright och Stefan Palm gick ihop och gjorde sin grej och gick och kapade lite fasta kostnader och rörliga kostnader. Och de gick in och bara kapade cost of sales. Alltså, man kanske har bedrivit bolag med en intern sanning som är en cost of sales som jag gissar i deras fall kanske låg på 19% eller 17% eller någonting. Och så bara drar man ner den till 10 och kollar vad händer nu. Har ni också gjort sådär?
Man måste testa hela tiden. Vi har ju tack och lov många sajter. Så vi har ju idag 18 sajter vi kan testa. Så vi kan ta en sajt och ta ett varumärke som vi säljer och testa och bara skruva ner eller upp spänden ganska kraftigt. Och det tror jag är liksom en metod vi har för att testa saker och testa rejält. För ibland så gör man lite för små tester. Och det, är just, det vet ju alla om. Det är så mycket som påverkar resultaten. Så gör man ett litet test så vet man inte var det testet eller var det något annat som påverkade. Och ibland går det ut skogen. Vi har haft helger där vi säkert har tappat 5-6 miljoner. För vi har gjort stora slag i cost of sale och testat. Och vi har helger där vi har spenderat massor mycket mer än vi har tänkt oss. För att vi har testat. Men det är en del av verksamheten att våga testa och förstå att det blir fel ibland. Och det är så vi tar oss framåt.
Och jag tänker på det här med content, Alexandra. Alltså, ni befinner er i en kategori, den är superemotionell. Man måste se fantastiska bilder på trycken som ni tar fram intern, säker och så vidare. Hur lyckas man inom content? Hur gör man det här liksom delvis nice att det blir bra för kunden, men delvis också på ett modernt TikTokigt Matilda-sätt?
Det är ju extremt viktigt att tänka kunden först. Jag håller helt med dig där. Vi gör ju allt det här för kunden. Så att vara inlyssnande och se. Och vi säljer ju också extremt på många marknader. Vi har ju 23 lokala sajter. Så vi försöker ju också anpassa content lite lokalt. Samtidigt har vi ju då till exempel att vi har 30 000 motiv. Det är ganska svårt att skapa content till så mycket. Så att vi behöver ju tänka återigen skalbart, effektivt. Så kan vi göra det här med hjälp av teknik och med hjälp av samarbetspartners. Det kan ju vara kunder, det kan vara influencers och allt det. Vi kan inte åka till New York och göra 30 000 lägenheter och tapetera om. Det funkar liksom inte.
Men då tänker jag på AI. Vilken roll har AI i det här som alla pratar om hela tiden nu för tiden?
Hela tiden. Nej, men vi är nyfikna och vi testar mycket. Jag vill inte säga för mycket, men vi använder AI en hel del.
Och du då, Bank?
För oss, vi försöker avdramatisera AI lite grann. Så kunden kommer först, och kan vi få tekniska hjälpmedel för att hjälpa kunden på ett bättre sätt till lägre kostnad, så ska vi göra det. Det är liksom, Excel är också AI, för att det räknar åt oss automatiskt. Så att vi försöker inte springa på så mycket hypes och trender, utan vara liksom väldigt, väldigt trogna till kärnan. För det låter så jäkla tråkigt i podd att säga så. Men jag tror att det är framgångsfaktor. Jag brukar säga att de retailers som verkligen lyckas, det är de som lyckas skapa en energi att kunna komma till jobbet och göra samma sak varje dag, fast lite bättre, med glädje, och inte bevikta på massa nya saker. De vinner. De som hela tiden måste hitta nya saker, det är mot skogen.
Jag tänker på Matilda också, för jag minns ju Lövengrip som skulle skala sig själv genom att skapa flera konton som är lokaliserade. Det vill säga att hon hade ett konto i Japan, tror jag, och där käkar man inte croissanger till frukost eller något annat, och sett i New York där man hade en annan frukost. Alltså att man med hjälp med digitala verktyg, som ju kallas lite slarvigt AI, ska kunna liksom effektivisera och skala saker. Hur viktigt är AI för det som du håller på med?
Nej. Inte alls. Ja, nej. Nej.
Exakt, och där har vi ju hyperautenticiteten såklart. Och det känns ju, och rätta mig om jag har fel, alltså hoppa in här nu, men när jag pratar med människor så är AI på tal hela tiden, framförallt i media. Men det är ändå ganska begränsat 2024. Hur tänker ni?
Nej, men jag tänker att man ska fundera vad AI kan göra i din verksamhet. Det är inte säkert att det passar för alla, men för oss har det ju funkat mycket för att effektivisera vissa processer internt till exempel. Det kan ju vara allt från analys till att skapa kreativa bilder. Men någonstans, det beror på hur din verksamhet ser ut.
Just det. Och vi måste också snacka om Djärf Avenues huvudgrej. Och det här är så jäkla coolt. Ni var ju i New York. Ni hyrde Guggenheim. Och så bjöd ni in, hur många kunder var det, Rasmus?
270 tror jag, va?
Mm.
Och ni drog en middag. Ni pröjsade för den middagen. Och så fick de träffa er och hänga och grejer. Alltså det här är ju saker som bolag för 5 år sedan alltså aldrig hade kommit på tal. Varför gör ni så här för kunderna?
Alltså återigen, det är kunderna som gör det. Det är de som gör det möjligt till att vi kan göra det vi gör. Och det låter som ett sånt sjukt tråkigt svar. Men det är ju verkligen så. Och vi pratar väldigt ofta och väldigt mycket om så, men hur kan vi ge tillbaka till kund? Hur får vi kunder att känna sig sedd och liksom väl omhändertagen? Och så har vi har brainstorming-möten med hela bolaget. Och det var på ett sånt, då blev det ju oktober 2022. Jag tror faktiskt att det var du som sa det då. Då sa Rasmussen, jag vill göra en Met Gala för kunder. Och då skrattade vi bort det lite och sa, ja men det kanske kommer om 10 år, liksom, det kan vi inte mäkta med nu. Men sen i januari så bestämde vi att men nu ska vi göra det här. Och så kollade vi på olika locations och så blev vi presenterade i Guggenheim då. Och innan det hade vi sett lite så här rooftops i Brooklyn, lite fortfarande helt fantastiska locations. Men när vi såg Guggenheim var det så här, hur ska man inte se Guggenheim nu? Det är klart att vi måste hyra det här. Kostade ju väldigt mycket, men vi fick igen så sjukt mycket. Och vi hade vår första modevisning där också. Och det var väl i, jag är inte så insatt i modeveckor. Antingen var det i början av New York Fashion Week eller i slutet av New York Fashion Week. Men det var väldigt viktigt för oss att få göra det också. För att visa modeindustrin hur en modevisning faktiskt kan se ut. Att det inte bara är en typ av person som kan vara representerad.
Rasmus, vad har man för return of investment på det där?
Det blev ganska dyrt faktiskt. Nej, men alltså jag tror så här, dels så handlade det väl om att så här, alltså så som ni sitter där så här nitiska med liksom kostnader, och det måste vara return on investment hela tiden. Det här året 2022 då framförallt, där hade vi inte de liksom kraven, utan vi hade en god lönsamhet och vi spenderade väldigt lite marknadsföring. Så det var också ett initiativ där vi kände att så här, vi behöver inte få tillbaka det här, utan det här är liksom pure att vi gör det här för vårt community. Sen är det ju svårt som alltid att sätta liksom ett värde på en community-aktivering. Alltså hur mycket ökar ditt brand awareness? Och det är klart att det gör det. Alltså vi fick ju otroliga feedback och liksom positivitet att vi har gjort det här. Och att vi gjorde det framförallt för kunderna. Det var ju faktiskt inte ens, liksom, det var folk som inte ens var kunder där. Vi öppnade ju upp en ansökan på hemsidan. Jag tror vi fick 7000 ansökningar.
Wow.
Om att komma och hänga på Google här med oss. Så folk flög över från Malaysia, Kanada, Los Angeles och Tyskland och allt vad det var. Och vissa hade inte handlat, men de kan jag gissa att de har handlat. Så lite return.
Varför är kunderna så högmotiverade att se det?
Alltså jag tror att det finns extremt mycket varumärken som vi alla är väldigt medvetna om. Jag tror att man liksom, mer än någonsin 2024 vill känna en personlig koppling till varumärket man handlar hos. Man är medveten, man vill stötta ett bolag som har samma värderingar, som tänker samma som man själv och som prioriterar sånt som man själv tycker är viktigt, och vi försöker alltid göra det. Och jag tror att det motiverar kunder, det gör att kunder känner sig sedd och trygg, och att vi får ju fantastiskt mycket fina meddelanden av kunder som kommer in på vår hemsida och säger det, att så här, det är första gången jag känner mig liksom trygg och sedd på en hemsida, jag hade känt det innan. Och det gör ju att kunder vill komma tillbaka, så att det blir liksom en personlig koppling till varumärket.
Och det här är otroligt inspirerande, så tack så hemskt mycket för att ni alla tog er tiden att köra den här podden tillsammans med mig. Vi ska avsluta med en sak, och det är ett tips vardera, delvis till de som är i poddrummet och delvis till de som lyssnar på podden. Alexandra, vad skulle du vilja ge för tips till e-handlare där ute?
Mod, tänker jag. Att våga. Våga testa. Jag tror på det. Testa, våga misslyckas.
Bra svar. Vad säger du, Bank?
Oh, en sak. Om man är chef och ledare, ta hand om människorna som du har runt omkring dig. På riktigt. Inte bara på låtsas. Och man behöver inte gå en ledarskapskurs för det, för att vi är liksom biologiskt kodade för att ta hand om andra människor. Så liksom bara släpp allt som du tänker att du måste göra som ledare, och använd din liksom naturliga förmåga att ta hand om människor. Så blir det superbra.
Fint. Vad säger du, Rasmus?
Men kanske tänk på att inte jämföra så mycket med andra på ett sunt sätt. Liksom, jag kan tänka mig när man själv sitter här 2 miljarder omsättning. Man säger, fan, jag vill också omsätta 2 miljarder. Men man får alltid ha sitt eget perspektiv och känna av liksom vart man är i sin resa. Så att om ni känner att det som vi har pratat om låter mycket bättre än vad ni sitter på, så fortsätt bara att gneta på, så kommer det komma.
Jag kan byta mot lite
vinstmarknadsställning. Exakt.
Det är bra, Sri.
Matilda?
Men jag tror för mig i alla fall har det varit väldigt viktigt när det kommer till beslut. Att våga liksom titta och lyssna inåt och inte bry sig så mycket om vad andra personer säger. För det kommer alltid finnas hundratals människor som har åsikter och som säger, gör det här istället, det här är bättre. Men jag tror att man vet bäst själv faktiskt. När det gäller beslut i alla fall. Sen är det alltid viktigt att vara lyhörd, och speciellt inom organisationen. Men beslut måste man ibland bara våga tro på sig själv.
Riktigt bra råd också. Och sen måste vi köra en till. Hur kommer man i kontakt med er, Alexandra?
Jag tänkte säga internet. Det går att hitta alla människor idag. LinkedIn kanske, mail.
Vi kommer att länka det i show notesen också, Bank.
LinkedIn funkar superbra.
Rasmus och Matilda?
Ja, det får bli mail här på mig.
Ja, jag är inte bra på LinkedIn. Det vet man nog om man har försökt lägga till mig där.
Ja, jag skäms nästan och går runt lite. För jag vet att det är många som har försökt kontakta mig och inte återkopplat. Men har jag inte gjort det, så ber jag om ursäkt.
Vi kommer att länka allting i show notesen, så kan man lätt komma i kontakt med er. Och med det sagt så vill jag säga tack så hemskt mycket. Lycka till ikväll när prisutdelningen sker. En varm applåd för dagens poddgäster.
Tack så jättemycket.
Vill ni komma i kontakt med mig, så gärna det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Wollmans Plinge, så finns det där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Ge oss en 5-star rating i podcaster och i Spotify. Ge oss en tumme upp på YouTube och följ oss på YouTube, på Spotify och i podcaster, så inte missa någonting. Jag vill också tacka Svensk Handel och The Congress som har möjliggjort denna livepodd. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej!